Jag tror att de flesta av er känner igen mig, men jag tänkte ändå göra en liten kort presentation, för även om de flesta här kanske är med i samma församling så kanske vi inte känner varandra jätteväl var och en. Så bara lite bakgrund först. Jag heter Martin Aspergren, är gift med Daniela Aspergren och har två barn, Max som ska fylla 8 snart och Tilia som fyller 5 i juni. Jag är uppvuxen i ett kristet hem i Myresjö och var med sen när jag var liten i pingstförsamlingen i Landsbro. Jag har ingen så här direkt tidpunkt när jag blev kristen, utan så vitt jag minns så har jag alltid känt Jesus från jag var väldigt liten. När jag slutade gymnasiet så gick jag på Fackebärarnas bibelskola, men jag tyckte det var lite för nära här i Holsby, så jag åkte till Kanada istället. Och gick där i 2 år. Jag var gift med min fru i 12 år. Och när vi först gifte oss, hon är från Kanada, så bodde vi först 3 år i Kanada. Och nu har vi bott ungefär i 10 år här uppe i sommar nu mitt emot Fackebärarna i Holsby. Till vardag så jobbar jag på Plannja Steinvalls med plåt. Tänkte att i dagens predikan så ska jag försöka få ihop några olika grejer här, så jag hoppas att ni ska kunna följa och att det blir någonting som säger någonting till slut. Att det inte bara blir 2 eller 3 olika grejer som inte kommer samman. Så kanske ni undrar hur jag hamnade här i talarstolen just idag. Till att börja med så är det ju tyvärr så att Peder, som är vår ordinarie pastor, han är ju sjukskriven. Så att när vi hade träffades styrelsen och församlingsledningen för 12 dagar sedan, så kom frågan om jag kunde tänka mig att predika, för då skulle Peder egentligen predikat. Och då kände jag att jag tror att det är så att det är meningen att jag ska predika, så jag kunde inte riktigt tacka nej. Utan jag fick säga ja helt enkelt. Men jag tror också delvis att det har att göra med ett beslut som jag tog för 2 år sedan. Och jag tänkte att vi kanske ska börja där lite, att vi ska gå tillbaka lite över 2 år sedan. Det var en januarinatt på ett enkelrum i Linköping. I drygt 12 år av mitt liv så har jag kallat mig för innebandydomare. Jag började döma ungdomar och sen så gick det bättre och bättre. Och för 2 år sedan så dömde jag den näst högsta serien i Sverige som kallas för Allsvenskan. Och den här helgen så hade jag och min domarkollega blivit uttagna att döma en turnering i Linköping. Och även att innan så hade jag känt mig lite trött och hade haft mycket på jobbet och mycket så här. Men givetvis om man blev uttagen till dömande innebandyturnering så skulle man ju åka. Det var ju en självklarhet, kände jag då. Jag var ju innebandydomare. Dagen innan den här turneringen skulle sluta så kom jag tillbaka till mitt enkelrum. Och det var ju för övrigt första gången som jag hade ett enkelrum när jag hade dömt innebandy. Och det var ju ett intressant sammanträffande. Och jag skulle lägga mig. Och när jag kom tillbaka där så kände jag mig inte så glad som jag kanske gjort andra gången man har dömt. Jag hade väl dömt 7-8 matcher de senaste 2 dagarna och man var ganska trött och sådär. Och skulle lägga mig, men tankarna bara snurrade runt och runt. Så jag satte på lite musik och jag böjde mina knän och jag kände att tårarna började falla. Och då tänkte jag det att var det här resultatet av alla de timmarna som jag hade lagt ner alla de här åren på döma innebandy. Att det skulle kännas tomt och man skulle känna sig nedstämd. Och det var nog denna natten egentligen som jag tog beslutet i mitt hjärta att inte låta innebandyn förstöra mitt liv. Att släppa taget om något som egentligen hade greppat mig hårdare och hårdare utan att jag insåg det. För det här går ofta över en lång tid, sakta men sakta. Jag tog beslutet att inte längre identifiera mig som innebandydomare. Och då kan man ju undra, vad har det med att göra att jag står här och predikar idag? Det var ju för 2 år sedan, men jag tänkte återkomma till det lite längre. Så jag hoppas att ni orkar lyssna så kommer det en fortsättning på det. Vi ska börja läsa från första Mosebok 11. Första Mosebok 11. Så börjar vi från vers 31. Och så ska jag läsa till och med första Mosebok 12 och 5. Och nu börjar vi lite här på ett släktregister. Och det kanske inte är det mest, det som de flesta tycker är så jättekul. Men Jag hoppas att det ska leda någonstans i alla fall. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 205 år och Tera dog i Haran. Herren sa till Abraham: gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran, och begav sig av mot Kanans land. Tänkte först att vi ska prata lite om Abraham. Och han får ju senare namnet Abraham. Så om ni hör mig säga Abraham ibland och Abraham ibland, så är det samma person. Så att ni inte tror att jag pratar om två olika. I den här texten så ger ju Gud Abraham tre löften. Han ger löften om ett land, om att han ska bli ett folk och om att han ska bli en välsignelse och bli välsignad. Tänkte att idag ska vi titta lite mer på det här löftet om att Abraham ska bli välsignad och bli en välsignelse. Låt oss måla upp en bild lite av vad som sker här. När Gud talar till Abraham här så står det att han är 75 år. Och det kan man kanske tänka på, en del kanske som sitter här när vi kommer lite längre fram i predikan kanske tänker att ja, men jag är för gammal eller jag är för ung. Men Abraham var faktiskt 75 år. Det är en viss ålder och Gud kunde använda honom. Gud säger till Abraham att gå ut ur ditt land till ett land som jag ska visa honom. Gud sa inte till Abraham att ja, du ska gå till Kenya. Jag kan tänka mig om kanske han skulle säga det till mig, så skulle jag förmodligen sätta mig vid datorn och titta liksom Kenya, vad bor det för folk där och vad äter de, vad har de för kultur, vad har de för seder och så vidare. Man kanske skulle kunna vara lite förberedd. Sen kanske man skulle fundera och tänka det, ja men jag vet inte riktigt, det kanske inte passar mig. Eller? Men Abraham tänkte inte riktigt så, utan han kunde ju sagt det att det här vill jag inte göra. Men han valde att lämna sin trygghet och sin familj. Han fick ju bara med sig sin hustru och sin brorson. Lämnade allt som han kände till. Han kunde ju sagt att ja, jag är bekväm här, jag trivs här. Visst, jag tror på dig Gud, men nej, jag är inte riktigt sugen på att göra det. Men det gjorde han ju inte. Utan i vers 4 så läser vi att han begav sig iväg som Herren hade sagt. Han valde att lyda Gud. Och när han nu hade valt att göra som Gud sa, var det så liksom att då gick allt spikrakt. Det var inga problem, utan han lyssnade på Guds röst och sen så bara kunde han gå, det var inga problem. Det var ju inte riktigt så, för er som känner berättelsen om Abraham. Redan i samma kapitel så kom han till Egypten. Det blev hungersnöd när han bodde och så kom han till Egypten. Och då så hade han tydligen en väldigt vacker fru. Och då sa han det att säg att du är min syster istället, för annars så kommer de döda mig och så kommer fara och ta dig till fru. Så det gjorde hon ju. Men till slut då så fick ju fara och det hände en massa plågor och sånt. Och han förstod ju att något var fel, så han gick tillbaka till Abraham och sa: ta din hustru. Varför sa du inte det från början att det var din hustru? Och ge dig av. Men han ljög ju ändå. Så Gud behövde ju kanske fortfarande arbeta i Abrahams liv. Lite längre fram kan vi även se med när Gud lovar honom att han ska få en utlovad son, att han ska få Isak. Så ändå så försöker han liksom i sin egen kraft att ja, men nu har jag väntat så länge nu. Så skaffar han Ismael istället med slavinnan Hagar. Och det var inte riktigt heller vad Gud hade tänkt. Men ändå så fortsätter Gud att verka i Abrahams liv. Jag tänkte att vi ska läsa igen första Mosebok 12 och 2, det som vi ska fokusera på. Därför ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och så ska vi gå till Galaterbrevet, kapitel 3. läsa det här. Galaterbrevet kapitel 3, vers 7-14. Ni ska veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått i Jesus Kristus skulle komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Gud ville ju välsigna Abraham. Och vi ser i den här verserna att de som tror blir välsignade tillsammans med Abraham. Om vi tror på Jesus, om vi tror på samma Gud, så blir vi också välsignade. Och Gud vill ju också att den välsignelse som vi har fått av honom ska gå till andra. Abraham valde att följa Gud när han såg till honom att gå, som vi pratade om innan. Han stannade inte kvar, han tackade inte nej, utan han sa ja. Och det var just det här, att när han gick, det var ju det som visade att han trodde. Det var ju handlingen som visade. Hade han stannat kvar, hade han verkligen trott på Gud då? Om vi spekulerar lite, om Abraham hade sagt nej, vad hade hänt då? Hade jag stått här och pratat om Abraham idag? Han hade inte fått vara den här välsignelsen som han fick bli. Han fick ju bli en stamfader. Om man tittar i Matteus 1 så står det ju där att från Abraham, och så står, har vi släktlinjen ända ner till Jesus. Tänk vilken välsignelse. Om jag hade skickat runt ett papper här, det hade stått på pappret att jag skriver under här att jag tror att Jesus har dött för mina synder och att han har uppstått på tredje dagen. Då tror jag att det är väldigt få här inne som inte skulle skriva under på det pappret. Men om Gud skulle säga till er, som han sa till Abraham, gå till ett land som jag säger, skulle vi vara lika snabba att skriva under då? Hur långt sträcker sig din och min tro i praktiken, i verkligheten? Våra liv visar ju på vad, eller snarare vem vi tror på. Vem vi har vår identitet i. Kanske säger det att ja, Gud vill att jag ska vara till välsignelse, men hur skulle lilla jag kunna vara en välsignelse? Abraham blev ju en stamfader för hela Israels folk. Han måste ju varit riktigt gudsfruktig. Jag är ju bara en vanlig människa som jobbar på en fabrik eller pensionär eller hemma med mina barn. Eller jag vet inte hur er situation är, men det är väldigt lätt att tänka så. Jag har inte gått på någon bibelskola eller ja, vad har jag någonting att ge? Gud vill ju att vi alla ska vara en välsignelse. Ibland tror jag att vi komplicerar det kristna livet. Vi låter Jesus vara med lite på ett hörn när det inte blir riktigt som vi vill. Då ber vi liksom. Då tar vi oss tid. Istället för att låta honom vara med från början. Han står ju där hela tiden och väntar. Bankar på dörren, vill att vi ska släppa in honom så att han får vara med. I Kolosserbrevet 2:19 så står det, från Jesus får hela kroppen den tillväxt Gud ger. Stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Alla vi som tror på Jesus är en del av Kristi kropp och vi har en uppgift. Det står att tillväxten kommer från Gud. Ibland kan man tycka det att ja, men jag har ju kanske känt att jag har följt Gud och jag har gjort det som man ska, men jag ser inga resultat. Och det behöver vi egentligen inte oroa oss för, resultaten. Utan vår uppgift är ju att lyda Gud. Vissa kanske får skörda och får se jättemånga människor bli frälsta. Medan det är vissa, jag vet att det finns de som har varit missionärer, som har gått ett helt liv och inte fått se någon frälst. Men sen kanske nästa generation får se det. Resultatet är inte vårt ansvar, utan det är Guds ansvar. Och alla i kroppen har ju inte samma funktion. Det är ju inte meningen att alla ska stå här uppe och predika. Alla är inte munnen. Alla ska inte synas. Om man tänker efter en kropp så är det ju egentligen fler delar som inte syns så väl än som gör det. Tänkte lite där på näshår till exempel. Det var en konstig sak att tänka på kanske. Men näshår har faktiskt en funktion. De ser man ju inte så jättemycket, och när man väl ser dem så kanske man helst vill ta bort dem. Men det håller faktiskt borta infektioner och bakterier. Framförallt det som sitter här närmast längst in. Jag läste det att man är 3 gånger mer trolig att få astma om man har lite näsår. Och man är mer trolig att få mer infektioner. Så att om man inte har näsår så skulle det kunna leda till ens död. Och kanske finns det någon här inne som känner sig som ett näsår. Som inte känner sig så viktig. Men tänk att till och med håret i näsan har en funktion. För att hela kroppen ska må bra. Alla har vi en uppgift. Ingen är oviktig. Vi går tillbaka till Abraham, så sa Gud till Abraham: jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Varför tror ni att vi blir välsignade av Gud? Är det för att vi ska hålla det för oss själva? För att vi liksom ska gömma det i någon liten vrå? Eller är det något mer? Jag tror att det är för att Gud ska bli ärad. För att, därför att vi ska kunna bli en välsignelse för andra. Om vi läser ett exempel på hur vi kan bli välsignade och dela med oss, om vi går till Andra Korintherbrevet kapitel 1 och vers 3 och 4. Andra Korintherbrevet kapitel 1 vers 3 och 4. Står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. När vi låter Gud trösta oss, så får vi tröst av honom som vi kan ge till andra. Listan på det här, hur många sätt som Gud välsignar oss, om vi låter honom, kan göras väldigt lång. Genom glädje, få glädje från honom, kan vi ge glädje till andra. Uppmuntran. Materiellt kan det vara, ekonomiskt, gästvänlighet, generositet, man kan lyssna på någon, hjälpa någon fysiskt. Ibland kan det räcka med ett leende eller en kram för att välsigna någon annan. Det behöver inte vara så komplicerat. Letar vi, du och jag, efter sätt att vara en välsignelse för andra? Låter vi Jesu liv lysa i våra liv? Tänkte ge ett par exempel för att illustrera det här. Och nu är det kanske tur att Max är där nere, för han är ganska blyg, så jag har inte ens frågat honom om jag får dela det här, men jag tänker faktiskt göra det ändå. Och jag ska inte dela någonting med min son, bara för att jag tror att jag har gjort något jättebra jobb som förälder, utan barn tycker jag bara är så fantastiskt att se, för de har ett annat perspektiv än vad vi har. När min fru Danielle följde med vår son till skolan, så hade han med sig en sån här snömatta, som ni har sett kanske, som barn åker på i alla fall. Då gick han och så ställde han den så här vid dörren vid skolan, och han får inte ta med sig den in. Men det var inte hans egen dörr, utan det var någon annans. Och då sa min fru det att: varför ställde du den där? Jo, men i den här klassen, då finns det en som inte har någon sån matta. Och de brukar gå ut på rast lite tidigare än oss, så att han får ha den. Och sen när jag kommer ut, då får vi ha den tillsammans. Och jag tror inte att Max hade tänkt att ja, nu ska jag tjäna Gud och göra det här. Utan det var något naturligt för honom att göra det. Tänk om det kan vara så för oss. När jag växte upp i Pingstkyrkan i Landsbro, så minns jag en äldre dam. Hon hette Greta. Hon kom, jag satt i bänken och jag minns inte exakt, men jag skulle tro att jag var 13, 14, 15. Så kom hon upp och så la hon handen på min axel, så sa hon att får jag be för dig. Varje dag hemma. Och jag vet inte det har betytt, det kommer jag kanske aldrig veta exakt vad det har betytt för han kanske när kommer till himlen. Ingen som är för gammal eller för ung. Det finns saker som vi alla kan göra. Och ni som var här och lyssnade förra veckan hörde i den predikan att det var en äldre kvinna som när hon fick den lokala tidningen så tog hon fram och slog upp bebissidan så la hon händerna på där och bad för varje bebis som föddes. Och ni kan säkert komma på många andra sätt som vi kan välsigna andra på i vardagen. Kanske sitter någon av er här just nu och blir påminna om att ja just det, den personen kanske jag skulle höra av mig till på något sätt. Eller det skulle jag göra. Låt oss ta de tillfällena. Låt inte de gå oss förbi. Utan låt den välsignelse vi har fått fortsätta komma andra till del. Var lyhörda. Varför ska vi vara det? Är det för att vi ska se andliga ut och kunna berömma oss själva? För att någon här ute på samhället ska kunna säga att ja, Martin, han är så bra och han är så hjälpsam. Nej, givetvis inte. Det är ju för att Jesus ska bli synlig mer och mer. Och förhoppningsvis i Holsby eller var vi än går fram så ska människor kunna se på oss och se Jesus. Så att de blir dragna till honom. Det tror jag är allas vår längtan. Syftet är ju alltid att det ska vara till hans ära. Och inte för vår skull. Vi får vara med lite och hjälpa. Vi får vara med. Gud vill använda oss. Och vi blir välsignade när vi används. Jag lovade i början av predikan att återkomma till den här berättelsen om när jag var på en innebandyturnering och hur den relaterar till att jag står här och predikar just nu. Jag tror att om jag inte hade tagit det här beslutet som jag tog den natten och slutade döma innebandy, då hade jag inte kunnat vara här idag. Och olika anledningar. Men en anledning kan vara att du kanske hade varit just nu i Jönköping eller Stockholm eller Linköping och dömt en match. Det var ett beslut som hade växt fram över tid. Att det var dags att lägga min identitet som innebandydomare bakom mig. Som jag sa innan, det är inte alltid någonting som man märker, utan ofta när det blir någonting så här så tar det liksom lite mer plats över tid i ens liv. Det kunde vara så att jag var så trött ibland när jag kom hem att jag, om jag skulle åka och handla till exempel, så såg jag någon jag kände igen, så liksom tittade lite och gick åt ett annat håll, för jag kände liksom jag orkade inte prata med någon. Och som ett resultat av det är faktiskt aldrig någonting som jag ångrat. Så har jag fått framförallt mycket mer tid. Tid till mina barn, till min familj. Jag har kunnat engagera mig i kyrkan mer och i skolan och i samhället. Och jag står här idag och jag har haft tid att förbereda en predikan. Jag tror att om jag hade fått den frågan för 3 år sedan så hade jag nog sagt nej. Och då fick jag inte heller frågan. Och det är också intressant. Gud visste. Och om vi går tillbaka till Abraham igen. Han var inte perfekt efter att Gud talade till honom om att gå. Utan han både ljög och, som vi såg här innan, och försökte gå i sin egen kraft. Han behövde fortfarande förändras. Och även vi behöver hela tiden ständigt låta oss förändras. Så att vi blir mer lika honom. Om vi tror att vi någon gång kanske har sagt att ja Jesus, jag följer dig eller jag följer din röst, och vi tror att då är vi färdiga, då är vi nog fel ute. Jag tror att hela tiden så vill Gud förändra och förfina oss. Och ibland så har vi saker som hindrar Jesus att fullt få verka i och genom oss. Som det var för mig, så kanske någon av er känner att ni har en identitet i något annat än Jesus. Det kan vara ekonomi, karriär, hobby eller något helt annat. Och jag vill även vara tydlig med att säga att vad innebandydomar är ju inget fel i sig. Jag har dömt innebandymatcher några stycken sen det här beslutet, men då var det på ett helt annat sätt. Då var det inte det som var det viktiga, utan ja, det passade in att hjälpa till att ta en match här och då kunde jag döma. Det var inte min identitet längre. Och det är likadant med karriär, pengar, hobby eller vad det än är. I sig själv så är de inte onda. Men frågan är vad vi gör dem till. När de tar upp så mycket av våra liv att de definierar vilka vi är mer än Jesus, så får vi ett problem. Jag ska läsa i Romarbrevet Romarbrevet 12, 1 och 2. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Jag ska även läsa ur andra Korintherbrevet 4. Andra Korintherbrevet 4 och vers 6, och sen ska jag läsa vers 15-18. Det är Gud som sa, låt ljus lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen av Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Från vers 16. Vi tappar inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. När vi går med Jesus och när vi låter honom vara med och förnya våra sinnen. Det kan vara genom bön eller bibelläsning, tankar, samtal med andra, skapelsen. Det finns många andra sätt också, men då kommer han förmodligen att peka på saker i våra liv som behöver förändras. Det kan vara ilska, bitterhet, självkontroll, någon vana som kanske måste ändra på. Någon som man kanske behöver förlåta, prioriteringar som man har fel. Gud kanske lägger någon människa att be för. Eller någonting man ska engagera sig i. Är vi villiga då om vi upplever att Gud talar till oss om de här? Och förändrar saker. För när vi låter honom påverka våra tankar och komma in i våra hjärtan. Så kommer det komma saker som han vill att vi ska förändra. Och det är inte alltid lätt. Ibland är det ganska skönt så som man har det. Det är ganska tryggt, man vet vad man har. Men när vi låter honom komma in och verka i område efter område. Han kanske vill jobba i mitt hjärta på att jag har dåligt tålamod och blir arg. Ja, men då kanske jag kommer till en punkt när jag känner att ja, men nu har jag låtit Gud ta över det här. Då är man inte färdig. Utan då kommer det ofta något nytt område. Och hela tiden så får man utvecklas. Så att han blir större och vi blir mindre. För jag tror att det är det vi vill. Att vi ska synas mindre och Jesus mer. Jag önskar att om vi alla skulle samlas här igen om 10 år, att vi skulle kunna se tillbaka på våra liv och tänka hur kunde jag vara så åt för 10 år sedan? Tänk att jag inte visste det då, men nu har Gud lärt mig det. För så är det ju när vi vandrar med honom. Att han pekar ständigt på nya saker. Så att han ska bli mer synlig. Och det är det som är så härligt. Han gör ju inte det för att det ska vara jobbigt, utan det är för att det är vårt bästa. Desto mer lika vi blir honom, desto mer vi låter honom ta över, desto bättre mår vi också. Samtidigt så behöver vi ha tålamod med varandra. En del av er som är här kanske har vandrat med Gud i över 50 år. Andra kanske precis har börjat. Måste förstå att Gud verkar på olika områden i olika tider i våra liv. Och istället för att vara hårda mot varandra, att vi uppmuntrar varandra och stödjer varandra där vi är. Jag tror att en sak som vi kan bli bättre på är att uppmuntra varandra och dela med varandra. Många av er kanske har gått igenom saker med Gud som inte jag har, som jag skulle kunna ha nytta av och höra. Kanske samma sak för mig med vissa saker. Jag tror att många har väldigt mycket spännande saker och en del att berätta. Och jag tror egentligen att en del kanske tror att nej, men jag har ju inget att säga. Men om man väl tänker efter och ser tillbaka så tror jag faktiskt att det finns ganska mycket. Jag tror att vi underskattar det här som sker vardagen. Det här som Bengt pratar om. Gud är med hela tiden. Vi ska gå lite mot en avslutning, så tänkte jag att vi ska gå tillbaka till Abraham igen. Och det står i Hebreerbrevet 11, vers 13, att i tron dog alla dessa, och där bland Abraham, utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar här på jorden. Och vidare i vers 19. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Och samma Gud som Abraham trodde på. En Gud som till och med kan uppväcka från de döda. Bor i oss just nu som tror på honom. Låt oss aldrig glömma vem han är. Han är allt vi behöver. Låt oss öppna vårt hjärta och låta honom verka. Det kan vara en läskig tanke, för vi vet inte vart det leder. Men om vi gör det, så gäller det att vi håller i oss. Eller kanske rättare sagt släpper taget. Då kan det hända fantastiska saker. I var och en av oss individuellt. Och om vi gör det som församling, tänk på spännande tider som ligger framför då. Tänkte läsa ett bibelord här till avslut och säga någon mening till bara. Efesierbrevet kapitel 2 och vers 10. Tanken är ju inte att de här är som Gud kallar oss att gå i. Att vi ska gå i vår egen kraft, utan vi får gå i hans kraft. Det är inte meningen att det här ska vara någonting som ska vara betyngande, utan någonting som ska vara uppmuntrande. Efesierbrevet kapitel 2, vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har redan gått före den här veckan som ligger framför. Han har redan sett varenda människa som du kommer titta i ögonen den här veckan. Låt oss också göra det med hans ögon och gå i de gärningar som han redan har förberett. Tänkte att som avslutning här så kanske vi bara ska ta en liten stund i reflektion och se vad det är som Gud kanske har velat säga oss den här morgonen, så kan jag avsluta med en bön. Tack Jesus för den du är. Tack för att du älskar oss så mycket och vill välsigna oss. Tack för att den välsignelsen som vi får för dig, av dig, inte är meningen att vi bara ska hålla för oss själva, utan att vi får dela med oss. Ber dig att när vi avslutar gudstjänsten och går härifrån och under fikat, och när vi går härifrån också Jesus, att du ska synas i våra liv. Att vi ska låta dig ta över mer och mer. Att vi ska våga släppa taget och låta dig ta över, så att du kan förändra. Så att vi blir mindre och du blir större. Tack för det som ligger framför den här veckan. Tack för alla goda gärningar som du redan har förberett, som vi får gå i. Vi får gå i dig. Vi får lita på att det inte är upp till oss vad resultatet blir, utan vår uppgift är att lyssna till dig och lyda det du har att säga. Tack för att du är densamma. För att du alltid är med oss. I Jesu namn. Amen.